Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka ute i trädgårdslandet och herregud, alltså löven har fällt och bytt färg och alltihopa, och idag har du kompis med dig, Annika.
Ja, Emma Berg.
Ja, titta, där är Emma Berg.
Hej allihopa.
Pyssel-Emma. Från förra året. Herregud, alltså prestationsångest, alltså förra julen när du drog tag, Emma.
Är det så? Ja, det är ett helt år sedan jag var här.
Ja, herregud, alltså. Tiden bara svischar förbi. Och så kom det en pandemi emellan.
Ja, men alltså, den bryr vi oss inte så mycket om, tycker jag. Den släpper vi. För det, våra, de som kommer till oss, de tycks släppa det. De går in för något helt annat. Alltså, vi tänker inte på det.
Nej.
Mer än att vi har väldigt mycket mer kunder. Ja. Och det är ju lätt att sprida sig i vår butik eftersom den är stor till ytan.
Det som är positivt, tänker jag, liksom den här skitpandemin, som jag kallar den. Att vi kommer faktiskt ut och gör saker som vi inte gör annars.
Mm.
Vi pysslar i trädgården, vi är ute och promenerar. Vi gör, så, har inte ni märkt det också?
Nyttigheter och sånt som vi alltid gör.
Absolut, och jag tycker också att man börjar se det man har nära sig. Många börjar ta hand om sin trädgård och vilja ta hand om sin trädgård, vilket är ju
de
väldigt roligt.
De upptäcker att de har en trädgård.
Precis, och allt som finns och allt som händer och denna höst med magiska höstfärger. Jättekul.
Mm.
Och då kan det vara med lite kunskap, alltså när man kommer där till den lokala plantfoppen och tänker att, vad är det de säger för någonting? Jag fattar barret, nada, sip, nothing. Och då tänkte vi som är rent fortbildningssyfte att, alltså Emma, du som är så här utbildar och lär folk, så du kan ju fikonspråket.
Ja, det blir ju så. Och vi slänger ju oss gärna med de här alla uttrycken och ja, allt vad vi säger, barrotat och krukodlat och klump och... Och för oss är det ju självklart, men för gemene man är det kanske inte så självklart.
Innan vi kommer in i programmet, så alltså, vad är det knepigaste ordet, Annika, först du och sen är det du, Emma, som folk bara står och bara, alltså, kom nu, snut fram ett ord nu,
alltså,
Annika.
Alltså, det är nog barrotat.
Okay.
Det är jättemånga som inte, alltså... har en aning om vad det är.
Och vi förklarar det om en liten stund, tror jag. Men Emma, vilket är ditt knepigaste ord? Som folk bara står...
Själva ordet är inte så knepigt, men toppympat är många som bara tittar på en sådär, va?
Har du klippt dig? Är du toppympad? Nej.
Precis. Ja, ibland får man försöka sätta in det i sammanhang och så förstår han.
Ja, vi kommer att förklara kanske vad toppympat är.
Mm. Det är många som ställer sig frågan varför vissa plantor är så dyra.
Mm.
Och kan förklara sig tillväxt och alltså hur svåra de är för att öka och en massa sådana saker. Men det roliga är ju då att då kan man ju få sig en planta som i slutändan blir likadan men ändå får en budgetvariant. Mm. Så barrotad till exempel.
Ja, vad innebär då ordet barrotad?
Just det, man köper häck eller liknande eller planta.
Ofta häck är det ju som man köper som barrotad. Det är också någonting som har förändrats under åren. Att förr köpte man väldigt mycket barrotade träd. Men vad är då barrotat? Jo, då är det en träd, en buske eller en häckplanta som inte har någon jord runt rötterna helt enkelt. Och det viktigaste här, det är ju att den är upptagen på rätt tid. När växten har börjat gå in i vila.
Okej, och det är där ni har sådana, de har era kylar typ så, eller?
Precis, en barrotad planta måste vara kylförvaras för att den inte ska torka i sina rötter.
Alltså, vad pratar vi kylar? Vad är det för temperatur i era kyllager där ni har
nollan.
Era... Nollan?
Nollan, där ligger det. Och sen så vattnar vi ju, alltså plantorna ligger ju många, många, många i lager och så. Men vi går ju in där och vattnar företrädesvis på golvet.
Är det någon som liksom har det som stående på sitt schema som alltid åker på att du får vattna de barrotade då?
Nej, vi
hjälps åt.
Ja, okay.
Ja.
Så ni har båda vattnat barrotade genom åren?
Jajamän. Säg vad vi inte har gjort.
Men då, alltså den här stora klumpen då, alltså, vad heter det då? Alltså, klumprotad?
Klumprotad.
Nej, det är en klump.
Ja, det är ju en klump och det är ju också precis som ordet säger. Det är en klump och då sitter det alltså jord runt rötterna men du har ingen plastkruka runt omkring.
Ah.
Du har alltså tagit upp som en jättestor medicinboll kan vi väl säga.
Ja,
beroende på storlek naturligtvis, beroende på vad det är för någonting. Och sen lägger man en duk runt om detta för att skydda och hålla ihop.
Och det säljer ni också sådana i stora klumpar, eller?
Oh, ja.
Nu har det börjat bli lite större plantor vanligtvis. Mm. För de här minsta barrotade häckplantorna då, till exempel, vi pratar om, så här, liguster och bok. Mm. Ja, då är de ju unga och ganska små. När man gräver upp någonting med klump, då gräver man ju liksom inte upp en klump på en ung planta. För den kan man ju sälja på annat vis. Mm. Och det blir ändå bra. Så att det här är ju, nu är det en annan kvalitet. Alltså inte bra och dålig kvalitet, utan vi kallar ju allt det här för olika kvaliteter. Mm.
Och precis som du säger, Annika, lite större, det är ju också någonting som man har börjat inse att man kan köpa stora träd. Och de säljs ju oftast, eller stort sett alltid, på klump.
Kan man få dem levererade? För jag tänker alltså att det är svårt. Alltså, tänker jag som om jag skulle kunna med ett drag och så, eller? Mm.
Ja, alltså vi levererar ju till privatkunder. Vi levererar över hela Sverige, men det är ju till anläggare och så. Men, okay. Men till privatkunder levererar vi ju inom Skåne. Så att vill man inte bära plantan själv, vilket kan vara svårt om man köper en lite större klump.
Vad rekommenderar damerna? Barrotat eller klump? Alltså om man ska sätta en liten häckplanta till exempel.
Men där, nu missar han ju poängen.
Ja, precis.
Om du ska sätta en liten häckplanta i din lilla trädgård.
Jag tänker mest lättskötta perspektivet.
Ja, men då är det ju så att då kommer du billigast undan och du får verkligen en mindre planta vanligtvis om du köper en som är barrotad. Om du köper en som är på klump, då bör man ju vara ute efter någonting som är äldre och större, för då gräver man upp hela klumpen. Med många rötter där i. Det behöver man ju inte göra med den lilla häckplanten.
Så egentligen det man kan säga, det är ju att om du köper på klump så är det en större och äldre vara. Yeah. Mm. Köper du något barrotat så är det en liten mindre planta.
Mm. Om man nu vill göra en egen klump där hemma, man säger att man ska flytta den där stora busken eller trädet. Liksom. Alltså, hur långt ner måste man ta rubbet av rötter, eller kan man kutta av dem så yttersta? Liksom? Alltså, jag menar, jag vet ibland när man har hackat upp någonting som man är trött på eller någonting som är rötterna på en gammal planta eller träd kan ju sträcka sig ganska långt. Mm.
Men det är ju en väldigt intressant fråga, precis som du ställer här nu, och den frågan får vi ganska ofta. Det här med att vi kan sälja väldigt stora träd med klump, men vi måste särskilja det som har stått på en plats väldigt länge hemma i en privatträdgård kontra den som har stått i en plantskola.
Okay.
För att den som har stått i en plantskola har blivit omplanterad, alltså då bytat odlingssubstrat, då har fått nya adventivrötter, alltså finrötter. Och det har du inte på en växt som har stått ute på samma vis, på samma plats, för den har chans att skicka ut sina grova stora rötter som förankrar trädet. Ett träd som har stått i plantskolan har inte de här grova stora rötterna, för den har finrötterna. Och det är därför vi måste sätta stolpar, för att vi hjälper trädet i början när den ska skicka ut sina grova stora rötter.
Så att det är lite knepigt, alltså man ska göra den där förflyttningen hemma då.
Men om man nu skulle vilja göra en förflyttning så kan det ju vara synnerligen lämpligt för vissa växter. Så faktiskt, nu helgen när jag var ledig så flyttade jag en hel hög med idegran, hybrididegran, som har stått på ett ställe och växt till. Och nu så har jag då flyttat in dem där de slutligen ska vara. Och då gräver jag ju, börjar en bit ut från själva idegranen då, och så gräver man neråt och sen så känner man ju lite när man kan börja rucka i den. Nu har jag ju en så lätt jord så det är inte så svårt, men man, ofta kan man ju avgöra hur det är, och barrväxter är ju alldeles lämpligt att flytta nu. Vissa andra, om man nu skulle flytta bok eller avenbok och sånt, så får man vänta. Alltså plantan ska vara i vila, men för barrväxterna så kan man säga att så mycket vila som de nu blir är de ungefär nu här hos oss.
Om man nu ändå står i begrepp och gör någon liten omrumstering så här i dessa tider när vi jobbar mycket hemifrån och kanske tänker sig en fortfarande tid att börja plantera häcken. Alltså sätta en häck, det funkar fortfarande denna tiden beroende på var vi befinner oss i landet såklart.
Absolut, och så länge vi inte har kärl i marken så är det inga problem. Odlingssäsongen sedan i fjol eller planteringssäsongen har ju inte slutat. För vi har inte haft någon kärl i marken här nere. Det hade vi ju inte i vintras. Vi har inte slutat att plantera, eller jag har inte gjort i alla fall.
Nej.
Och det är bara att köra på. Just allt vedartat, att det är inga problem att sätta.
Jag tänker ibland så här liksom att ibland skulle jag riva upp där liksom den här gamla häcken och så sätta något nytt, och så tänker jag att en färdig häck av pioner, går det?
Ja.
Vi har haft en på diskussion där hemma nämligen.
en färdig häck av pioner.
Går det?
Ja, alltså på sätt och vis. Om du tänker på att vi ibland pratar färdig häck som en stor kvalitet då, en stor storlek, en äldre storlek på häck, så är den ju färdig, den kvaliteten färdig häck i runda slängar någonstans från 1,25 till 1,82 meter.
Vad är den största häcken ni har som ni säljer färdig format?
2,20 kan vi fixa fram. Okay. Så din tanke kring pionhäck då är att du vill ha den färdig. Det ska vara liksom stora pioner så. Det är det du tänker. Ja, då är det ju skillnad nu, ajajaj, på det som är en vedartad växt. Alltså det här med...
Hopp, stopp. Där har du ett ord som måste skriva upp. Vedartad.
Ja, tänk dig nu. Sånt som är ovan jord med ett skelett, ett träd eller en buske. Alltså de har någonting vedartat.
Okay.
Något hårt ovanför marken kan man säga. Ett grenverk på något vis. En örtartad växt som pionen är.
Ja.
Så vissnar den ju ner helt.
Alltså det blir inte så mycket häck av det?
Nej, det blir ju inte
en
det.
En kort period i alla fall.
Mm. Och den typen av de här örtartade växterna nu.
Okay.
Ja, de gör man inte i de storlekarna. Du kanske kan få en stor planta av någon faster som du gräver upp en jättestor planta hos.
Gräver upp fasten eller häcken?
Så. Nu kom jag av mig fullständigt.
Men alltså, om du gräver upp där, ja.
Ja, alltså du kan gräva upp en stor pionplanta för att få en stor pionplanta. Men det säljs ju sällan örtartade växter i liksom jättestora storlekar.
Ja, jag bara tänker på den fast. Förlåt. Fortsätt.
Nej, jag tycker vi hoppar till något annat. Det är ju så klart i alla fall att det är datat.
Men jag tänker så här, för den som gillar lite så här ombyte liksom, och känner att alltså, precis som man byter så här gardiner till jul och så vidare, så att man kanske vill byta häck, så kör man en pionhäck under den säsongen och sen bränner man ner en annan, köper en färdig häck om man nu har mycket...
Om man har mycket pengar.
Ja,
ja, alltså, men problemet är att då måste du gräva upp fasters pion. För att
alltså.
få tag i så stora plantor, för det gör man normalt sett inte med vedartade, eller bara med vedartade växter då, inte med örtartade.
Men örtartade, får ni ofta dem, alltså så att folk kommer in så här och försöker beskriva?
Ja, ja, alltså det, visst är det konstigt. Örtartat och vedartat. Vi får ofta någon som står och beskriver en buske som de precis har sett. Och den blommar med fantastiskt stora blommor. De är rosa. Och så får man då en levande skrann beskrivning över någonting. Och så står man och tittar och tänker man, vad är detta, vad är detta, vad är detta, vad är detta? Och denna buske, vad är det för någonting? Och sen så ställer man då frågan kanske till kunden. Är den där på vintern också? Är det någonting ovan jag? Nej, den försvinner. Ja, men då är den pion, kommer man på då, som kunden har beskrivit.
Har ni stått och fnissat någon gång så har jag tänkt att...
Måste vi svara på det?
Nej.
Pass. Vi har en sån i personalrummet.
Okay.
Ord sagda på Flyinge Plantshop. Det är en del roliga saker. Och det är faktiskt inte bara kunder som har sagt roliga saker, utan det är vi själva också.
Vad är det märkligaste någon har kommit in och frågat dig, Emma? I Plantshop?
Jag hade ett telefonsamtal som ville ringa och lägga en häckbeställning. Nu, det är bara någon vecka sedan. Och ville ha barrotplantor. Och jag förstod inte vad människan sa, så sa jag, vad sa du, sa jag? Ja, men jag vill ha sådana här barrotplantor. Och efter en liten stund när jag hade funderat så var det ju barrotade plantor. Så det är ju också
det där sort du inte visste.
Ja, ja, naturligtvis så började jag ju leta i arkivet i huvudet och tänkte liksom, åh, har det kommit en ny direkt här? Jag som gärna vill veta det nya och är rätt nyfiken. Vad är det för namnsort? Men det var en barrotad planta.
Okej.
Okay.
Så enkelt kunde det
så
vara.
Så enkelt kunde det vara.
Ja.
Så att om jag vill ha en buske så är det solklart.
Ja.
Eller?
Ja, alltså,
eller
om du alltså beskriv...
vad det är man vill ha liksom.
Ja, om du beskriver en buske så ja, det kan det ju bli. Sen kan det ju bli lite förvirrande om vi nu ska slänga oss med några fler begrepp då som brukar förvirra. Och det är ju det här med flerstammiga träd till exempel. då kan ju du stå där i plantshoppen och peka på någonting och så ja. Säger du, den busken vill jag ha. Men i vår värld så är det träd. Det spelar ju ingen roll när man står där och pekar på någonting. Mm. Men när man ska beställa eller ha någonting så är det ju bra att veta vad det är man ska beställa. Så vill man ha ett flerstammigt träd, alltså någonting, låt oss säga nu en Himalaya-björk, för det är ganska poppis. Mm. Då kan man göra en sån planta genom att låta flera stammar gå upp. Mm. Alternativt för just björk då, sätta tre stycken plantor nära varandra. Då får du flera stammar nerifrån.
De är inte så där grova, utan de är lite tunna och späda som kan ge en liten buskkänsla.
Ja, de ser ju ut som en buske eftersom det är flera, det många beskriver som grenar, nerifrån. Mm. Ja, så att flerstammighet får man på träd då.
Men då är frågan, kan en buske vara ett träd? Kan en träd vara en buske?
Mm. Ja,
ja, det beror ju på, det beror ju på vad det är för någonting. Men man får ju också tänka på slutresultatet. Mm. Det är ju det som är, precis som Annika beskriver Himalaya-björken här. Det är ju ingen liten buske. Alltså den kan se liten ut i plantskolan, men den blir jättestor. Om vi nu jämför liksom, till exempel med häggmispel istället. Mm. Det är också en stor buske, men det är ju en buske. Så det, ja.
Ja, det, och då är det ju så att om man nu tar en häggmispel så kan ju någon stå och titta på den och säga att jag har ett litet träd i trädgården, kan du titta på den här bilden? Och så ser man att det är en häggmispel. Mm. Spelar heller ingen roll att man kallar det för träd, men det är en buske. Mm. Mm. Och där blir det ju förvirrande nu då. Mm. För att då är det ju så att man kan köpa en buske och sen så tar du bort grenar nerifrån, till exempel med en häggmispel. För att den busken kommer ju bli en 4-6 meter hög. Och då kan den ju så småningom se ut som ett träd.
Mm. Så där kan man, det är inte helt lätt. Alltså.
Nej, det är inte helt lätt. Så det är ju bra alltså, att beskriva ganska ingående vad det är man tänker att man vill ha. Sen kan man ju inte få tag i allting, men vi försöker ju ofta. Så är det någon som vill ha något flerstammigt träd eller en uppstammad buske, så kanske kunden säger träd om båda, spelar ingen roll, bara vi
det
vet.
Det låter som att ni leker charader på jobbet lite grann. När folk kommer in barrotade och grejer.
Vad är det egentligen man vill ha då? Så att, och mer busklik då, så kan man ha stambusk. Det är också en kvalitet som vi kan slänga oss med. Men när man kommer in på sånt, så om kunden beskriver vad det är de vill ha ganska ingående, så hjälper vi ju självklart till då.
Det låter dyrt med tanke på allt omplanterande. Alltså, så här, allt det här vi planterar om och flyttar och donar.
Ja.
Det är ju klart att en större storlek kostar ju mer, men man får också tänka på att man köper ganska mycket tid. Genom att köpa en större planta, som det här vi pratar färdig häck. Mm. Alltså köper du en färdig häck som är 150, ja då är den ju tät hela vägen och den är klar. Kontra du nu köper en barutad planta. Som bara är pytteliten och tar ju ganska många år. Så att man köper ju sig tid.
Men är det vanligt att folk alltså börjar bli lite så här bekväma av sig, att de inte känner att de har tiden? För just tiden är ju bristvara för oss alla.
Ja, jag upplever framförallt på trädsidan sen sommaren 2018, så upplever jag att det är mycket, mycket mer frågor på träd. Mm. Och framförallt lite större träd. Man vill ha till den här skogs- och skuggkänslan. Det är den man vill ha. Mm. Och precis som när du säger, Annika, det här med amelanchon, eller förlåt, häggmispen, att den är just det här, den här lite rumskänslan. Och oftast kanske den räcker i storlek som gemene man kallar för träd. Mm. För du har kanske inte så stor tomt, och då räcker det att du tar en stor buske och stammar upp den.
Vi pratade ju om några favorituttryck här för en liten stund sedan. Alltså de här knepiga. Då tänker jag vi vill ha svar nu på toppympat.
Ja. Vad är då toppympat?
Ja.
Och toppförädlat och sådär som vi säger. Jo, men då är det så. Du har en stam. Mm. Du skär av stammen Och så ympar man på, alltså man gör en förädling och sätter på det du vill odla. Och det här, de här två du sätter tillsammans måste ju vara närbesläktade och fungera tillsammans. Stammen kommer aldrig bli högre, men den blir tjockare. Ja. Så den kommer svälla i bredd, men den kommer inte bli högre. Men man får inte glömma bort att klotet, eller vilket nu säger jag klotet, för det är ju oftast det är väldigt vanligt. Hos oss är det väldigt vanligt. Naturligtvis så finns det mycket annat som har en friväxande krona som blir stor. Men den blir ju hög, och den kan ju ibland bli väldigt, väldigt, väldigt hög.
Mm. Men märker ni ofta när ni står och slänger med alla de här fikonspråken, toppimpade hit och dit, och att man ser att det bara spinner i huvudet på folk, och de bara står och tittar på er och de nickar förstående, men man ser att innerst inne så står det stilla i hjulet.
Alltså jag gör i alla fall så att jag gärna ställer frågan när jag börjar använda de uttrycken, att hänger du med, eller förstod vad jag sa, har du hört det här förut? Alltså, för att vi är väl medvetna om att många har inte det. Så att stå och slänga sig med en massa uttryck som de till exempel gör när man frågar efter på någon sån här center för datahjälp eller så, då kan man ju få en sån lång haräng och man förstod absolut ingenting. Och den känslan vill vi ju inte att någon ska stå med. Då går de ju hellre hem än att komma hem med någonting. En sak som jag tänkte på som är lite viktig, det är det här med ungträd.
Ungträd?
Ja, det säger vi ju inte helt sällan.
Nej, det gör vi inte. Mm. Och det är också en sån sak som jag ser att vi säljer en del utav. Det gör vi. Men om du köper ett ungträd, då måste man ju också vara väl medveten om att du har en uppbyggnadsbeskärning. Mm. Så köper du ett ungträd så har du ju världens chans till att bli proffs på att beskära.
Men man kan säga gammelträd då också, eller? Du måste ha en motsats.
Ja, ungträd, gammelträd. Ja, det var ju fint.
Jag skulle vilja köpa ett gammelträd, Emma. Mm. Vad hade du sagt då?
Ja, men då hade jag sagt, vänta lite, följ med mig här så ska jag visa ett äldre träd. Ja. Och det är ju lite det, man måste liksom sätta in det i samma, vad menar du med ett gammelträd? Ja. Men det här med ungträd kan ju vara absolut ett alternativ att sätta om du ska sätta många. Mm. Men det är precis som vi säger här, att man får vara väl medveten om sin beskärning på det.
Ja. Mm. Och det roliga är ju för många som blir intresserade att det är lite skojigt att prova. Då kanske man kan köpa ett ungträd för någonstans mellan 200 och 600 kronor. Och sen så under resans gång lära sig ganska mycket kring beskärning och så. Det kan ju också vara så oturligt att det inte blir så bra. Men då började man kanske med 280 spänn. Mm. Ja. Och så nästa gång så tar man något annat. Så det är ju, alltså jag tycker det är roligt, och då kan jag kanske mer, eller kanske jag kan mer än många andra. Mm. Men jag tycker absolut att man ska försöka.
Och det är ju roligt att följa. Mm. Alltså vi som odlar, både du och Annika, vi odlar ju en hel del hemma i våra hemträdgårdar. Mm. Men just det här att följa från det lilla till det stora. Och det är ju det som är lite kul med ungträden. Mm. Och där är ju många som växer väldigt, väldigt fort, faktiskt. Mm.
Då vill jag kasta in ett uttryck som jag har läst i trädgårdstiden. Ja. Självfertilitet.
Ja.
Alltså, i trädgårdssammanhang. Jag hoppas att det är trädgårdssammanhang det handlar om.
Att jag tror jag som inte har det handlar om människor.
Nej, nej. Då har det varit Nobelpris direkt för den. Men alltså, vad är det för någonting?
Tror du att det hade varit kvinnor då som blev självfertila?
Nej, men det, alltså, man vet ju inte.
Nej, man vet inte vad som händer. Nej. Alltså, när vi slänger oss med självfertil så menar man med det. Det är ganska enkelt. Om du ska köpa ett körsbär till exempel, så finns det körsbär som behöver, nu heter det ena Adam och det andra heter
Eva.
Om det är flickor eller pojkar behöver vi inte bry oss om. Men de har två olika sortnamn och de behövs båda för att pollinera varandra. Mm. Då. När man är självfertil som körsbär till exempel så heter man då Svea. Och Svea behöver ingen partner. Nej. Det är det som är självfertilt. Den pollinerar sig själv.
Ja.
Så det är väldigt praktiskt om man har en mindre trädgård att tänka på det här med självfertiliteten när det gäller träd. För har man inte så mycket plats så är det ju smart att sätta bara en. Kan man ju ha både körsbär och plommon. Äpplen och päron finns inte självfertila. Okay. Där har man ju löst det då genom att ympa in på en stam. Alltså då, det Emma var inne på, att man tar en stam och så sätter man dit olika sorters päron och så pollinerar de varandra. Då behöver man bara också...
Om man inte vill ha självfertila buskar, man har en liten större anläggning som man ska plantera.
Vad har du mot självfertilitet? Var det bara för att jag sa att det var kvinnor som skulle...
Nej, absolut inte. Det var ingen sånt genuspryl.
Utan, det var inte
nej.
Det.
Jag tänkte mer, alltså, om man nu har den där stora jätteträdgården och kanske inte behöver bry sig så mycket.
Nej, då stoppar man ju in, som Annika sa här, äppleträd till exempel. Och då har man ju två äppleträd som pollinerar varandra. Och då finns det så här fina pollineringstabeller som man kan gå in och läsa i, vem som Aroma blir pollinerad av och vem Ingrid Marie blir pollinerad av och så vidare. Så det är viktigt liksom att man...
Det är en hel vetenskap.
Det är det. Och den här pollineringstabellen är det inte så många som kanske som kan helt utan till, men den finns uppsatt på vår plantskola. Och så man kan gå in och läsa, och får man ihop det så finns vi till hjälp, absolut, och kan visa. Och det är ju samma om vi tittar på, nu pratar vi ju fruktträden, men det finns ju många andra också. Vi har våra blåbär till exempel, de amerikanska blåbären som är väldigt, väldigt populära just nu. Där har vi ju sorten räka till exempel, som sägs vara självfertil, men så får räka en kompis, så är det ju så att du får betydligt mycket mer bär. Så det är ju att rekommendera, har man möjlighet att ha två, så skulle jag ju ändå
satsa på det.
Det. Men har man den lilla trädgården och vill ha ett körsbär, som du nu säger,
det krävs ju två för att det ska kunna gå ibland.
Ja.
Jag var bara tvungen, förlåt. Göteborgare ni med, förlåt.
Ja, vi ska försöka. Vi pratar om blåbärsfri istället. Ta,
vi pratar blåbärsfri.
Och då är det så att blåbärsfri är också en sån som...
Blåbärsfri är också en sån som vill ha kompisar, och det får man också tänka på. Det har ju blivit en väldigt populär buske, och det är ju för att det är ätbart. Man får inte glömma bort att, eller det är, rättare sagt så här ska vi tänka kanske, att blåbärstry är inte ett blåbär. Det kan vara ett gott bär, men det smakar inte ren blåbär.
Om du ska ha, tar du två av samma sort av blåbärstryet, eller tar du två helt olika sorter och matchar dem mot varandra då?
Det är två olika sorter.
Pollineringstabellen.
Ja, det är två olika sorter som du använder.
Om man tänker blommor och bin, alltså växtsex ger bebisar, men de sterila, hur gör de och varför?
Jaha! Alltså, om man nu är steril så kan
men
det ju vara...
Man måste kunna vara i växtvärlden.
Ja, absolut.
Ja.
Alltså, vi kan ju konstla till det så att det blir sterila blommor. Alltså, återigen ett körsbär. Fågelbär är det kanske många som känner till. Alltså, vilda körsbär och så kan man hitta lite överallt. Och sen så finns det då ett fylldblommigt fågelbär. Då är det sterilt. Då har man konstlat till det, eller vad man ska säga, så att den kan inte föröka sig på normalt sätt. Det kan ju vara en fördel ibland. Låt oss säga nu att vi har det här trädet stående och man vill absolut inte att det ska bildas några bär som faller ner eller att det blir bebisar då runt omkring. Ja, men då är det ett bra val. Sen kan det vara ett bra val ur många andra perspektiv också.
Men hur rent praktiskt gör man alltså för att...
Vegetativ förökning kan man säga. Alltså att det är liksom en... Du har en planta och så delar du den på något sätt, alltså med sticklingar eller på andra sätt också. Så att då blir du som en klon, att alla är ju
identiska,
genetiskt lika. Men det går att göra med ganska mycket, och det kan man ju göra även i, vilket kanske inte är så förvånande, i laboratorium och så. Så att det finns sätt för att föröka sådana som nu är sterila. Många sommarblommor till exempel är ju det. De har flashiga blommor, de har granna färger och så. Men de är ju inte mycket till för pollinatörerna. De är ju helt ointresserade av dem. För där finns liksom ingenting att hämta i dem. De är bara granna.
Får jag bara gå tillbaka till trädet där, tänkte jag, som du sa, det här med bären. Och det är en sak som vi kan tänka på våra trädäck, alltså uteplattor med stensättningar och så. Mm. Man kan få lagt in ett lärkträdäck eller en granitstensuteplats eller sådär. Och då kanske, det är också en sån sak som man får tänka på vad man sätter till för träd. Ju. Och då kan det ju vara bra till exempel att sätta sånt som inte skitar ner om man nu är lite rädd om grejerna.
Zonhärdighet är ett ord som vi ofta brukar kasta upp oss i det här programmet, så jag tänkte bara en gång för alla förklara.
Det är ju så att vi har ett långt, avlångt land och är då uppdelat i zoner 1-8. Jag brukar säga så här för att förklara det lätt, så tänker Sverige och så en glad gubbe. Alltså det går liksom som en mungipa, en glad gubbe uppåt kan man säga, som en våg runt om. För det är varmare vid kusterna än inne i landet. Och det skiljer sig väldigt mycket i vårt land. Naturligtvis så har vi ju zon 8 längst upp. Så är det. Och vi har ju zon 1, kanske 0. Nu är ju den här zonkartan väldigt, väldigt gammal.
Det känns som att alltså, det borde flytta sig lite grann.
Precis, och man märker skillnad. Säger det, vi som har varit med i branschen ganska många år säger ju skillnad. Och jag träffade någon förra veckan som bor uppe i zon 4-5. Mm. Och de märker också stor skillnad. Mm. Sen finns det ju massa knep man kan ta till. Naturligtvis med häckar och murar och sådär. Och göra mikroklimat. Mm. Men visst har vi en klimatförändring. Mm. Det gör vi. Och det märker vi i zonkartan. Men det är ändå någonting så att vi har att rätta oss efter på ett ungefär. Så vi kan ha hänsyn till.
Det är bra att hålla rätt på den, när man nu köper vedartade växter.
Just det,
nu
det
har man fullständigt klart för dig vad det
just
är.
Det.
Ja. Men däremot så för perenner, örtartade växter, då har vi ingen en deklaration av zonhärdighet, för det är inte relevant för de örtartade växterna kan man säga. Utan där går man ju, där är det ju lite olika. Där kan det vara besvärande för plantorna att överleva i mitten av Sverige. Mm. För att där är det så mycket barfrost och tjäle utan snö och så. Medan hos oss, där vi inte får någon tjäle i jorden, och uppe i övre Norrland, så kan ju samma perenn övervintra, men inte mitt i Sverige.
Ja. Och där ser man ju oftast en bokstav då, A, B, C. Det också tror jag det har med. Där man liksom, vilken härlighet, och det är var man kan odla det i Sverige. Så det ser vi i många perennaböcker, att vi har den här bokstaven med.
När glänser den? Det är frågan som jättemånga ställer sig och har hört av sig här under resans gång.
Ja, den punkten är ju en stående punkt. Så att den bestämmer ju jag lite över. Men du vet ju också vad jag tänker prata om, Emma, för det har jag berättat redan. Vinterkörsbär. Alltså förutom då att vi hade med oss de här vackra bladen vi nu strödde ut över dig när vi kom, för att du skulle få lite trädgårdskänsla här i studion, så är det ju så. Jag älskar ju alla färger på blad nu som skiftar om. Men vad jag längtar till våren. Och plötsligt, jag då av alla människor, börjar längta efter blommor som du brukar anklaga mig för.
Att inte,
ja, som du säger att inte jag bryr mig om, men det gör jag visst.
Och den är ju så söt, verkligen. Alltså, och det är inte helt ovanligt, man ser den in i städerna heller. Som ett litet gatuträd börjar man se.
De blir inte så jättestora. Eller?
Nej, det är inte ett träd som blir jättestort.
4, 5, 6 meter, så någonting. Ja, så det får ju plats
i de flesta
trädgårdar då. Ja, och om man nu skulle ge sig på det här med ungträd, om man nu får tag i ett sånt, så skulle man kunna göra det här till något som faktiskt lite självmant växer flerstammigt och så. Så där finns ju många varianter.
Du vill ha lite körsbärsblommor till våren, så är det hög tid nu.
Och då är det så att jag behöver inte ens vänta till våren, för detta vinterkörsbär kan ju blomma nu i november, december. Alltså vid varma perioder så plötsligt så börjar det slå ut blommor. Och så kan det göra så. Och det,
blommar alltså, flera gånger också, eller?
Ja. Alltså det är ju inte en kaskad och så. Men bara det att gå igenom sin trädgård i november, december och så är det blommor på ett träd. Alltså,
Det är ju den här det händer någonting hela tiden i trädgården.
Ja.
Och de som blommar på en ovanlig tid, om vi får säga så.
Ja.
Så det är de som sticker ut och det är det som är det roliga.
Så ljusrosa, lite halvfyllda blommor, ganska så gracila grenar kan man säga. Så skulle jag nu ha en sån, ha plats för en sån, då skulle den stå lite skyddat. Och så gynnas den ju av en varmare plats. Och gör man det skyddat eller kan man sätta den skyddat så har den det lite varmt. Upp i zon 2 går den då. Och sen så, det här med en varm plats, det innebär också att gärna en lättare jord. Alltså inte jätte, men de tunga jordarna är kallare och det kan ju påverka det vi är ute efter, att få träd som blommar under vintern.
På middagsbordet, vad hittar vi där?
Ja,
vad hittar vi där? Ja, just nu så är det ju så att vi har en fantastisk höst denna hösten. Så just nu, ja, jag har prydnadsgräs. Jag är ju tokig i gräs. Jag tycker ju det är fint. Hirschen är ju jungfruhirschen. Finns ju en massa olika varianter. Den har jag på middagsbordet faktiskt just nu. Och faktiskt fortfarande lite sommarblommor som jag har haft i odling. Det är så att det är på middagsbordet just nu.
Stiligt.
Ja, jag plockar in lite ringblommor. Ja. Alltså det, för det här är grönsakslandet. Ja. Jag har ju inte så mycket odling av liksom, smittblomsaktigt.
De går ju alldeles utmärkt också.
Ja, till och med det. De mumsar i mig när de börjar se lite trist ut.
Om man har hunnit iväg till lokala list så går han beta lite grann. I trädgården just nu, pratar vi här månadsskiftet oktober-november när vi spelar in det här. Vad är det som för arbete som pågår just nu? Här måste jag hemma.
Hemma just nu, vi flyttar och planterar häckar. Jag bor ju mitt ute på åkern på en gård, så att vi fixar med häckar just nu. Och gräver upp de sista grönsakerna i trädgårdslandet. Ja, det sätter lite lök fortfarande och sådär.
Vitlök.
Annika, vad gör
vitlök?
Du?
Vitlöken börjar ju närma sig när jag ska sätta ner den. Så jag har också röjt och flyttat växter som jag tycker är vettigare på ett annat ställe. Och sen så kan jag ju, om det blir fina dagar, då gör jag ju en del förarbete. Så där jag vet att jag ska sätta växter nästa år kan jag ju liksom röja och rensa ordentligt med ogräs och göra alltså, jordförbättring och sånt. Så är det klart, kan man bara.
Lång, smal, kort eller tjock, alla har sin charm, och Magnus Karlström tänker man ju på då. Han dyker upp här nästa gång i detta lilla avsnitt, trädgårdssnack.
Ja, det gör han. Ja. Det var en kär beskrivning.
Jag tänkte mer på trädgården, men så, du tänkte på Magnus, men du får stå för dig.
Det var det jag trodde du sa. Han har lovat att följa med, så ska vi prata någonting som jag tycker behövs mer av i trädgården. Och det är ju barrväxter, självklart. Du trodde du skulle slippa? Nej. Alltså det finns så mycket kul man kan ha med barrväxter. Ja. Så att Magnus, han hjälper till. Han är jätteduktig på det också.
Ja, men toppen.
Så vi ses.
Och känner ni att ni har några sådana här knepiga ord som inte vi har förklarat eller det var otydligt, gå gärna in på våran Facebook eller Instagram och ställ frågor för guds skull. Och lyssna vidare på Trädgårdssnack via Podplay eller den brukar ladda hem poddar, så hörs vi i ett litet trädgårdstäppa snart igen.
Trädgårdssnack.